Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hockey. Hallå, 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 hallå allihopa. Det är äntligen dags för ännu ett nytt avsnitt av NHL-podden. Och nu är det nummer 61 i ordningen. Och jag ska återkomma till det, Bjure, för det finns grymma nummer 61 i NHL. Du kanske kommer på någon direkt sen. Men först vill jag hälsa dig välkommen till det första avsnittet när vi är right in the playoff race for the Stanley Cup. Hur är läget?
Tack. Det är okej. Okay. Jag är lite mosig och mör. Det har varit ett väldigt race första veckan. Jag jobbar dygnet runt med slutspelet. Och det är 7 dagar nu. Det är 8 dagar. Det började för precis en vecka sedan vi spelade in det här.
Ja.
Och jag befinner mig just nu på ett hotellrum i Pittsburgh. Där är ju då serien mellan Rangers och Penguins. Om några timmar när vi har spelat in det här, då ska Game 4,
just det,
matchen avgöras i den serien.
Ja.
Det är ju sent, just idag är jag extra trött, för det var ju minst sagt sent i natt. Ja. När Chicago och Nashville tog nästan, ja, de spelade först 5 hela perioder och sen i början av tredje övertidsperioden så avgjorde Chicago. Jag tror ni var med och se och skriva om.
Precis, det här var ju tidigt på morgonen svensk tid, och det innebär ju, ja, det var ju mitt i natten för det. Var det 01 någonstans lokaltid?
Ja, i Chicago hade klockan passerat 01, 12:15 var den väl ungefär, men då är det ju 13:15 här ute på östkusten.
Ja.
East Coast time. Ja. Så att jag ska skriva då också och
det ska komma citat och grejer, det tar ju ett tag liksom.
Fixa och grejer, så det, och sen är det svårt att somna eftersom det rullar. Men jag ska inte klaga, så den sista jag såg på tvn innan jag la mig var ju Joe Micheletti, expertkommentatorn. Ja. I morse när jag kom in för morgonvärmning här i Console Energy Center, vem är den första jag ser? Om inte Joe Micheletti livslevande. Så han har så garanterat så vi ännu mindre. Han gjorde matchen och sen flög han hit och nu är han här och ska göra den här också. Det är...
Så han var alltså på plats på morgonvärmningen redan?
Ja.
Ja, det är helt otroligt.
Jag har tagit en flight från Chicago, jag skulle tippa vid 6 på morgonen.
Ja.
Och kommit hit. Då har han inte sovit mycket.
Oj, han får köra en sån här NHL-nap då. Han får göra som spelare.
Ja, det är absolut. Men de här kommentatorerna, de gör ju så. Förra året var det ju min gode vän Kenny Albert.
Mm.
Som ju är i New York till vardags under grundserien. Ja, han gör väldigt massa sporter, men mycket hockey då.
Ja.
Och i fjol så kommenterade han ju båda konferensfinalerna. Så han var ju ena stunden i Los Angeles och ena i New York, flög varje dag fram och tillbaka på hela kontinenten. Han såg ut som en obäddad säng i ansiktet.
Ja, jag har tänkt på det. Alltså, för att det är i princip samma gäng kommentatorer som kör match efter match, dag efter dag. Olika serier hit och dit. Och de måste ju vara med, hänga med överallt. Och de får inte så. Och det är dygnsomställning här och där. Och det är flygmil hit och dit liksom.
Ja, och de måste vara väldigt pålästa.
Ja, så är det ju. Men det känns som att det är nästan ännu högre kommentarstandard i Nordamerika än vad man kanske tänker på här i Sverige och Europa. Så det är ju så supercredit att vara kommentator.
Ja, det är det.
Och de vill ju verkligen, de har ju så extremt mycket information. Det är ju så mycket amerikansk sport är uppbyggd överhuvudtaget att man ska bara peppra ut med minsta möjliga detalj liksom. Och det här måste de ju läsa på inför dag efter dag efter dag utan att hinna sova i princip.
Ja, de förbereder sig väldigt noga, det ser man ju när de kommer på media availability efter morgonvärmningarna i omklädningsrummet. Det är mycket anteckningar, de sitter länge och pratar med folk och så.
Ja.
Så det är inte bara att slå på mikrofonen och babbla som du och jag gör.
Nej, så går det inte. Babbla på liksom. För sig, jag säger, uttala dåligt, det går inte.
Ja, men jag tycker just de där två, Kenny Albert och Joe Micheletti, hör till mina favoriter. Dels är de väldigt trevliga människor som jag har mycket utbyte av att umgås med. Men jag tycker de är väldigt bra kommentatorer också.
Ja, ja jag har inte mycket emot någon av de här. Jag tycker det är väldigt hög standard generellt alltså, på kommentatorerna. Vem det än är egentligen.
Det är många som gnäller på Doc Emrick, den gamla UVen.
EA Sports-kommentatorn.
Ja, han reser väl lite mindre än de andra, eller får på kortare avstånd i alla fall, för att han är ju till åren kommen.
Mm.
Men han kämpar hårt han med och är väldigt populär. Ja. Men bland mina bloggläsare till exempel så stönas det rätt mycket om att Emerick inte är något bra. Vad tycker du som sitter hemma och lyssnar på mig?
Ska jag välja så är väl inte Emerick min absoluta favorit heller, men jag har inget emot honom på något sätt. Så jag tycker, det var ju coolt att han var ju på plats på morgonvändningen när jag var borta hos dig också.
Ja, just det.
Så att jag tycker jag blev lite starstruck där. Jag blev starstruck av allting egentligen. Alltså. Men, ja. men jag kan hålla, jag tycker nog att det finns vassare kommentatorer. Men ibland kan jag tycka att det kan gå lite till absurdum också, det här med deras enorma synonymfest där. Att de där, typ så här, chip out the puck, det kan man säga på 45 olika sätt, och det ska man säga på 45 olika sätt under en match. Det är liksom...
Det är ju som när man skriver, man vill inte använda samma uttryck.
Nej, om så är det.
Tråkigt då.
Ja, det blir jättetråkigt och inte lika härlig läsupplevelse, men det är verkligen minst likadant i deras kommentatorspråk, alltså att de har extrem noggranna med hur de uttrycker sig och liksom det här med synonymer till allting, att inte upprepa sig.
Min favorit är han i Kanada, vad heter han nu då?
Är det Juson?
Ja, den snorkige som aldrig lyckas komma ihåg. Jag tänker hela tiden, nu har vi suttit på hela flighter och pratat i flera timmar över kontinenten. Och nästa gång kommer man inte ihåg mig i alla fall. Jävla törd. Men jag tycker han är helt fantastisk att lyssna på. Han har en otroligt intagande röst. Ja. Samtidigt som jag tycker att han är väldigt, väldigt, väldigt bra och kan allt.
Precis, han har ju liksom båda delarna. Han är dels väldigt kunnig och har... liksom är ju en bra kommentator liksom. Men sen har han ju verkligen en så här superröst alltså, som bara andas Hockey Night in Canada liksom.
Ja, och den är trevlig liksom. Han är också väldigt bra på att bygga upp de här stämningarna av förväntan och eufori och ja, du vet.
Ja, allt det där. Ja.
Han är this is if I die or if I live.
Ja.
I wish this could go on forever.
Ja, just det, klassiskt. Ja, det finns ju mängder av hans citat i de här stämningsuppbyggnande klippen. När man ska säga göra någon så här promo för Stanley Cup liksom. Då är det ju bara att ta random Juson från vilket år som helst liksom.
Precis.
Så är det bara.
This is the stuff that you vad han säger.
Jag vet vilken strof du tänker på.
With your stomach and your heart, vad det är för någonting.
Ja.
Ja.
Men jag tror du skulle vara en hyfsad kommentator också.
På dalmål. Ja. Det tror inte jag. Jag tror folk skulle bli vansinniga på mitt dag.
Betryggande röst liksom.
Nej, det tror jag du har fel, Johan.
Jag har fel.
De gillar inte dialekt. Folk gillar inte dialekt som för mycket hos kommentatorer.
Nej, det
och jag pratar ju som en hel Gunde Svan.
Ja, men Gunde Svan vet du, han är folkkänd. Det blir succé, tror jag. Expert åtminstone.
Nej, en sidekick som kommer in med konstiga iakttagelser här och där kanske.
Står nere vid sargen som Pierre McGuire.
Ja, det skulle jag verkligen älska att göra en match. Tänk att få stå där och se en slutspelsmatch. Det måste ju vara något.
Precis, och som Pierre McGuire säger direkt liksom, så där, and there is Henrik Sedin out of Onkolsvik in Sweden. And here is John Tavares out of London Knights of the Ontario Hockey League. Tips.
Ja, han är ju... Pierre Maguire är ju också minst sagt omdebatterad.
Ja, det är han ju. Det är väl kanske mest tudelande.
Tycker riktigt illa om honom.
Du gör det?
Nej, jag säger att det är många som gör det.
Ja, så är det.
Ja. Nej, jag har överseende med alla.
Var det inte så att Pierre Maguire var aktuell för general manager-jobbet i Pittsburgh i somras?
Ja, det går ju sådana rykten jämt. Och det är ju en invändning som många har, att de tycker det låter som att han är för förtjust i Pittsburgh i allmänhet och Sidney Crosby i synnerhet.
Ja.
Jag tror ibland att folk hör det de har bestämt sig för att höra.
Ja, det kanske är så. Ja. Nej, jag kan inte påstå att det var någon favorit i början heller, men han börjar ta in lite på mig ändå. Jag tycker ändå att han är rätt vettig liksom.
Han är speciell. Han bidrar med sitt.
Precis, och visst,
ett slags färg på det hela.
Man måste inte hålla med om allt han säger hela tiden, men han tycker alltid någonting, och han är ju en åsiktsmaskin liksom.
Ja, och sen kan han ju bli lite tjatig med att han ska berätta vilka skolor alla har gått.
Precis, exakt det. På alla spelare i hela laget har han dragit 2-3 gånger om när en match är slut. Så.
Wisconsin, bla bla bla.
Ja, sådär. Ja. Ja. Men du,
Vi ska... Det är annat också som inte bara är strikt slutspel.
Nej, exakt. Vi kommer komma in på lite om alla serier faktiskt. Och så kommer vi avsluta, apropå dåligt uttal och kommentatorer som gör det bättre, så blir det en låt i den andan i slutet av programmet. Det är ju en one-two-punch-hit som är på gång.
Victor Norén har gjort det igen.
Ja, exakt. Han har
kom
gjort det.
Slutet.
Trots uselt material så lyckas han fiska upp det här. Det här skäms jag för enormt mycket, men det kommer i slutet.
Det är jättejobbigt med den här låten.
Ja, jättejobbigt faktiskt. Jättejobbigt. Det var plåga att höra faktiskt. Jag skäms enormt. Ja.
Vi andra ser fram emot det väldigt mycket nu.
Ja. Ja, men innan vi går in på de här serierna och kommer dit till låten till slut så måste vi bara nämna, för att i lördags, det har gått några dagar nu, men min spontana reaktion var ju ett jättestort nej när Conor McDavid, när hans lott föll på Edmonton Oilers, när de vann draftlotteriet, trots bara 11% chans.
Ja, nu är det inte i teknisk mening hans lott som föll på dem. Det var draftlotteriet och ja, Edmonton vann första valet.
Ja.
Som ju med 1000% säkerhet kommer att vara Conor McDavid.
Ja.
En generational talent. En ny Sidney Crosby om vi ska tro de bästa scouterna. Alla scouter. Eller precis. Alla.
Ja, exakt. Crosby, alla stora hockeystjärnor har ju uttalat sig i princip om McDavid. Och Crosby själv säger att han ser extremt många likheter med sig, att det är liksom en ära för Crosby att bli jämfört med Conor McDavid. Och Wayne Gretzky säger att det är de bästa spelarna att komma in i NHL på 30 år.
Oj, oj.
Så att,
ja, det är i alla fall, han är i alla fall den mest hypade och mest omtalade sen Sidney Crosby.
Ja, ingen snack.
Och ja, det var många som varit väldigt, väldigt besvikna på att Edmonton igen fick första valet.
Ja.
Och det finns ju många anledningar. Dels att de har fått många, på extremt många, 4 på 6 år. Och att de har haft en olycklig tendens att göra absolut ingenting av dessa supertalanger som
nej,
de har. Taylor Hall, Ryan Nugent-Hopkins och inte minst Jakupov.
Ja, det är väl det tydligaste förfallet hittills.
Ja.
Iberle har inte blivit så mycket heller. Det var för sig ett late first round pick till hans person.
Och det var såklart ett ohyggligt slag för Buffalo då, som har tankat hela säsongen för att komma sist och få bäst chans att få det här. För det styrs ju procentuellt utifrån placering hur stor chans man har att vinna det här lotteriet.
Ja.
Och som de sist då, så hade de 20% chans att det skulle bli dem.
Ja.
Eller hur man nu räknar. Men för andra år i rad så skete det sig.
Ja, exakt. Ja. Och, men det är nästan, men som tur var för Buffalo Sabres i alla fall, så är ju två stycken generational talents här, med tanke på att Jack Eichel som kommer att gå som nummer 2 och därmed med all sannolikhet kommer att gå till Buffalo. Det är också en, alltså det är väl, det sägs ju att han hade varit förra året eller tidigare år, så hade han hotat Ekblad om att gå nummer 1, eller han hade hotat McKinnon liksom. Det är en så stor talang.
Ja. Visst, men han kanske inte känner sig så välkommen heller, eftersom general manager i Buffalo Murray gick ut och sa att han var grymt besviken.
Ja, exakt, det var kanske inte den bästa starten sen. Nej, precis. Och Arizona tycker man ju lite synd också, som var 2. De får varken McDavid eller Eichel.
Nej.
De får inom situationstecken nöja sig med Noah Hanifin, troligtvis, som rankas 3 backen, som också ska vara snäppet till en, inte generation talent, men en superback till med. Så att de kan vara bra för dem, tillsammans med Ekman Larsson.
Ja.
Men ja, jag kände ändå att det var det här med Edmonton. Alltså, man är ju, ja, just av den här anledningen att de har liksom, att ingen av dem liksom har tagit de kliven man förväntar sig. Och de har liksom växt upp i den här loser-kulturen, så det känns som att den stämningen finns redan där. Det är så man liksom kommer in i laget, där det är liksom nästan bra att förlora för att tanka att komma sist. Det är så de har växt upp, alla de här unga spelarna.
Han såg ju väldigt olycklig.
Ja, precis. Alltså, det är ju inget, det var ju inget man bara sa, utan han såg ju... Kolla på Conor McDavid när det där blir klart. Han ser ju helt förstörd ut. Alltså.
Ja.
Men för han hade nog räknat själv med Buffalo. Han var ju själv... Han uttalade sig ju i flera år här om att Buffalo skulle vara intressant. Liksom. Nu sa han ju sig att det är ju en... Edmonton Oilers is an unbelievable organization.
Ja. Det fanns ju de mest kritiska, hoppas att han ska göra en Erik Lindros och helt enkelt vägra.
Ja.
Men det tror jag inte vi kan hoppas på. Då, eller tro på. Då, det törs han inte. Det blir sånt fruktansvärt liv då.
Ja, exakt. Och det började, precis, det kom ju mycket sånt på sociala medier direkt efter besked. Det var också mycket så här att Conor McDavid has refused to play in the NHL now. He is going to the KHL. Varför att han... Mm.
Men... Ja, alltså jag tror inte att det här är så illa. Så.
Nej.
Människan är som sagt en sån fantastisk talang, så jag tror att det här kan vara det lyftet Edmonton behöver.
Ja.
Och om han är så bra, om det snabbt visar sig att han är så bra som alla tror, då har de ju dessutom möjligheten att trada bort av någon av de andra och ge honom väldigt bra birollsinnehavare också.
Exakt.
Backar.
Precis, det är väl där det fattas lite. För forwardsidan, visst, de fattas lite i backchecking och liksom struktur i laget och sådär. Och liksom inställning. Men framförallt är det ju målvakts- och backsidan rent personalmässigt som varit det stora oket senaste åren. Liksom. Det stora problemet. Så att nödvändigtvis inte man kan skylla bara på Hall och Jakubov. Liksom. Så att ja, det känns som att det börjar bli läge nu att trada någon av de här killarna. Det har vi snackat om hur länge som helst, att de måste våga. Och sen är jag lite rädd för att jag tycker att det är den vägen de ska gå nu, för att de har försökt att liksom behålla de här och bygga och liksom hitta pusselbitar på free agent-marknaden istället, men det har ju hittills floppat i princip alltihopa så här. Överpriser på Mark Fain och Andrew Ference och Nikitin och så här, som nästan heller vill bli av med just nu.
Ja, jag tycker... men vem tror de skulle vem av dem närmast, tror du det är Hall? Jag tror att Nugent Hopkins ska vara kvar.
Jag tror också det, för att de är ändå rätt nöjda med honom där. Och vi har ju snackat om den här centrallinjen, att kunna ha en... Alltså, vilken centrumsättning de skulle ha om de behåller, om de har då McDavid, Ryan Nugent-Hopkins. Sen så Leon Draisaitl som de draftade förra året också.
Mm.
Och så Lander, som har gjort det bra och fått ett nytt kontrakt.
Ja.
Det känns som någonting att bygga verkligen kring. Och sen, ja, alltså... Darren Drager har varit inne på att Hall... inte funkar liksom i omklädningsrummet, att han är ingen lagspelare, och att de har kommit fram till lite där att det här är Dragers uppgift, och att han inte är en byggstegen att bygga ett lag på liksom. Att han är kanske är den som är närmast att bli tradad av de här killarna. Och sen har det varit väldigt mycket diskussioner kring Eberle vid tradella, mycket spekulation i alla fall.
Ja, han är också sån som kan vara på gång kanske.
Precis. Och Jakubov tror jag inte har så mycket värde egentligen, och de skrev faktiskt
inte som vill ha Jakubov.
Nej, exakt, och de skrev ju ett ganska, alltså med tanke på hans potential som ju ändå finns där, så skrev de ett ganska hyggligt kontrakt med han här idag i veckan bara, med en ganska låg cap hit. Så att, och grejen med alla de här killarna, trots att ingen riktigt har presterat vad man hoppade, så har ju alla långa kontrakt nu, alltså de, alltså skulle de bara nå upp den här potentialen man ser framför sig, så har ju Hall, Jakub, Eberle och även Nugent Hopkins, tror jag, i alla fall Hall och Eberle, cap hits på 6 miljoner fram till typ 2020 liksom. Om lönetaket höjs så kan det se jättebra ut liksom. Så jag tycker, de är inte helt förstörda. Sen har de dessutom nu äntligen petat Kemi Lowe som sportsligt ansvarig. Han som har varit där sedan 98 i princip, och naturligtvis har han en fin spelarkarriär i Edmonton också. Men som vi har ju varit inne på att det är lite hårt, taskigt uttryck, lite så här inavel om man ska säga i sportsliga ledningen. Att det är samma personer som turas om positionen. Och det är framförallt handlat om McTavish och Lowe. Men nu har de tagit in Hockey Canada stora boss Bob Nicholson. Som har fått mycket cred för att ha lyft upp JVM-status. Och så här, som har varit liksom the main guy i kanadensisk hockey. Han har ju blivit nu den stora ledaren i Edmonton. Och är högst ansvarig för viktiga beslut som fattas inom organisationen. Och de har ju en ny arena på gång också. Så det kan äntligen faktiskt vända, tror jag, för en av dem.
Ja. Ja, nu måste vi gå vidare.
Ja, det måste vi. Innan vi går in på scenen så kan vi ju ta upp då det här med att ytterligare två tränare fått sparken eller lämnat åtminstone sen vi spelade in senast. Det är Craig Berube till slut.
Ja.
Och det är Todd McLellan faktiskt. I San Jose. Ja.
Berube var inte så konstigt.
Nej.
Det var, McLellan var inte heller så oväntat efter hur det har gått.
Nej.
Men medan Berube inte framstår som någon bra tränare, så är ju McLellan fortfarande en femstjärnig NHL-coach.
I allra högsta grad.
Ja.
Och han kommer ju vara stekhet nu i sommar.
Ja.
Han kommer ju ha chansen att ta över ett riktigt topplag om han vill.
Ja, det kommer han. Han kommer ju ha gott om erbjudanden.
Ja.
Det är bara det, jag tror inte riktigt klart än. Det finns fler lag som kan, beroende lite på hur det går i slutspelet, kan bli sparkade också.
Ja.
Ken Hitchcock i St. Louis ligger i sig till.
Exakt.
Jag tror att Mike Johnston här i Pittsburgh också kan ligga i sig till efter en enda säsong.
Ja, faktiskt. Och sen vet vi inte vad som händer med Claude Julien i Boston heller.
Nej, det vet vi inte heller. Men även om de skulle vara kvar så är det rätt många vakanser nu.
Ja, det är många. Vi har ju Toronto, vi har Philadelphia naturligtvis i och med Berube stack. San Jose.
Mm.
Vi har, sen är det ju, kan ju, ja, Edmonton får vi se vad som händer. Vi har ju Buffalo, blir ju intressant med tanke på deras, både Edmonton och Buffalo blir ju intressanta. Så det har varit mycket snack om att just att Edmonton och Buffalo, att båda verkligen ska tokgå. Det viktigaste i sommar, det är inte bara spelare och pusselbitar, utan det är att verkligen lyckas få loss någon av McClellan eller till och med Mike Babcock om han blir tillgänglig, eller Julien, någon riktig sån,
ja,
högprofilerad tränare för att bygga från grunden nu liksom.
New Jersey också vakans.
Ja. Vi får se vad som händer med Dave Tippett i Arizona också. Det är ju lite spekulationer om att han kan självmant lämna nu.
Ja.
Också en jättebra tränare som kan bli tillgänglig.
Ja, men du har ju idéer om...
Ja, den är inte helt fullständig. Jag skrev upp här i förmiddags, så skrev jag upp en lista så här på vad jag tror slash snarare tänker vad de skulle kunna passa tränare. Ett tänkbart scenario. Det här är en riktig sån här pussel där det trällar karusell alltså.
Du får inte ägna för mycket åt Tampa nu om vem som ska ersätta Cooper när Tampa åker ut mot Detroit. Men det kanske också händer.
Det där är bortcensurerat i klippningen. Alltså. Ja. Nu fortsätter vi. Ja, men jag har skrivit upp så här. Och Toronto, då har jag faktiskt skrivit. Jag vet inte exakt om jag vill det här egentligen, men jag har skrivit Mike Babcock.
Ja.
Jag tänker att med Shanahan och Mike Babcock, då har de ju liksom en struktur, en ledningsmässig liksom superduo, så att de ska inte kunna misslyckas. Toronto, för att ta sig tillbaka, för att bli det här storlaget som de har enorm kapacitet att bli den största marknaden i hela hockeyvärlden. Och de har pengar att ge till Babcock också. Det är många lag som har det också i och för sig. Men han kommer ju vara det hetaste namnet om han blir tillgänglig. Men jag skrev upp det faktiskt. Philadelphia så skrev jag, och det här är också bara spekulationer eftersom vi inte vet hur det blir med Julien. Men jag bara får för mig att Julien skulle passa grymt till Philadelphia. Och det skulle vara kontroversiellt om han gick dit för sig.
Ja,
jag skulle skriva. I Buffalo har jag skrivit Luke Richardson. Som det har varit lite spekulationer om att Jerry Manchin Tim Murray vill ha. Luke Richardson är en gammal NHL-back och som har tränat Ottawa, Binghamton och HL-laget senaste åren och legat bakom lite grann av den här fina generationen som kom upp där med Mark Stone och Hoffman. Och Zibane har ju varit där nere i event Silverberg. Det finns massor som har spelat i Binghamton senaste åren som har fina NHL-karriär nu. I Edmonton så har jag faktiskt skrivit att Todd Nelson får stanna. Jag tycker han gjorde det bra liksom. Och han är van att arbeta med unga spelare. Och vi såg ju vad som hände med Landet till exempel när Nelson tog över. Och jag tycker ändå att han... Ja, han har inte förtjänat att bli sparkad, men om det kommer upp ett större namn så kommer det säkert Edmonton försöka få in den. Detroit. Då har jag alltså att Babcock lämnar och då återvänder McClellan.
Ja, det tror jag också. Det har jag sagt hela tiden.
Ja. Det tror jag inte Detroit skulle gråta så mycket över faktiskt.
Nej, de skulle nog... exakt vad de vill.
Ja. Precis, för att det är förmodligen billigare än Babcock också prismässigt. Och lite nytändning kanske på något sätt. Även om Babcock är en fantastisk tränare, kanske den bästa som finns i general. Och Boston, där var jag inte helt osäker då, om de ska tappa Julien som jag utgår från här. Då ska jag faktiskt upp en gammal Tampa-tränare, Guy Boucher.
Ja, kanske det
är. Jag tror ändå att han är en ganska bra tränare. Han tog ändå Tampa till konferensfinal sin första säsong. Sen gick det dåligt efter det. Han blev sparkad ganska snabbt. Och han fick ju kritik för sin tråkiga trap hockey och sådär. Men jag tror inte han, alltså det är egentligen ganska taktiskt drillad. Och liksom en tränare som är bra för att hitta rätt inställning på spelarna. Och jag tror ändå det skulle passa ganska bra med Bostons filosofi.
Ja, och dessutom så står han förmodligen... Har han nog viss respekt i Bostons organisation. Eftersom det var han som tog... Boston, eller Tampa till 7 matcher i konferensfinalen mot Boston just.
Just det.
Det gjorde det väldigt svårt för dem.
Ja.
Men hetaste namnet i Boston så far är Mike Milbury.
Ja, det, nej, det får inte hända.
Det är sant. Väldigt heta rykten om det. Ja, oja. De vill ha honom som coach.
Ja, det är... Nu satte jag halsen bara för det. Ja. Helt otroligt. Oj, ja. Ja, det var ju helt sjukt.
Ja, det skulle vara intressant.
Ja, ja det vore ju helt otroligt. Det är väl den sämsta general managern i NHL-historien. Jag blir helt anvåd. Jag måste ta en klunk.
Men vad har hänt med dig?
Jag höll på, jag skulle ta ett vattenklunk och sen så sa Mike Milbury och då blev det kaos.
Ja. Okay,
ja, jag är tillbaka nu. Nej, jag säger Guy Boucher. Jag tror att han har, att han hade helt fel spelarmaterial i Tampa för att lira det spel han vill göra också, så att jag tror ändå att det är en ganska bra tränare faktiskt. Och i San Jose så skrev jag upp Dan Bylsma.
Ja.
För att det är ju ändå en offensiv coach, så de har ju offensiva kanoner i San Jose som han borde kunna få lite fart på faktiskt, jag tror. Och en tränare som
Philadelphia då?
Ja, där hade jag ju Julien.
Jag är så trött så jag hör inte vad du säger.
Sen en tränare som faktiskt är ledig som det inte snackas någonting om, som egentligen har ganska bra record och en Stanley Cup-titel med Anaheim Ducks så sent som 2007, det är ju Randy Carlyle.
Ja.
Carl Gustav Lindstedt.
Ja, han kan också få ett jobb, det är helt klart.
Precis, för att jag tror att det han gjorde i Toronto behöver inte ses som så otroligt dåligt. Vi såg ju vad som hände när han lämnade, inte för att det säger så mycket, men Toronto är ett lag som, jag menar, det har inte funnits någon filosofi där. Det var ju som Shanahan sa förra veckan där, att det har liksom bytts år efter år efter år, och det har varit dyra för Aiden som Clarkson ena året, sen ska det tradas och sen ska det rebuildas och sen ska det börjas om och sen ska det in med ja, det har varit så oklart där liksom. Så att han ändå lyckades ta dem till slutspel ett år, det är ju enda gången han varit i slutspel på 11-12 år liksom. Det är ändå hyfsat rekord. Sen tror jag att han är lite inattraktiv på grund av att han är en ganska omodern tränare. Så här, de bästa lagen nu för tiden är ju breda lag som rullar på mycket folk liksom. Och många backar så här. Och Randy Carlyle är ju känd för låta fjärde kedjan spela 4 minuter på match som en del liksom.
Han skulle kunna hamna i både New Jersey och i St. Louis om Hitchcock får sparken. Men skulle han hamna där känns lite som samma sak igen.
Ja, faktiskt.
Men New Jersey kanske?
Ja, det känns ju som en Lamoriello-snubbe.
En annan som ju är ledig som inte nämns, men som skulle vara väldigt, om inte annat, underhållande om man kom tillbaka, det är ju Tortorella.
Ja. Ja, Victor Norén-favoriten.
Tortorella i Buffalo.
Ja, det allra mest underhållande vore väl Tortorella i Toronto.
Ja, verkligen. Man fick upp mot Toronto Media. Men det misstaget tror jag inte Channy tänker göra.
Nej, det känns inte som det.
Nej, men Tortorella ska ha ett ungt lag där han får forma dem som man vill. Och det ska inte vara Edmonton, för de vill inte ha hans hockey där, tror jag.
Nej.
Men New Jersey.
Ja, kanske om de bestämmer sig för en rebuild.
Jag skulle aldrig anställa Tortorella, men han kanske skulle passa den om de föryngrar ännu mer.
Precis, för det tycker jag Norén hade poäng i när han hyllade Tortorella så mycket för några veckor sedan när han var gäst. Att det är ju man ska veta vad man tar in när man tar in Tortorella. Det fattar jag inte riktigt Vancouver. Det känns som de vill bara ha något helt nytt.
Ja.
Men han har ju faktiskt hyfsat record ändå. Han har ju en Stanley Cup med Tampa efter att ha fått ta över det laget när han var på bottenskrapet liksom, och fick ju skapa det laget själv ungefär.
Ja.
Och han satte en fin offensiv och utbildade många duktiga försvarare i Rangers. Så att, kommer han till rätt organisation, så är det ju en tränare som många spelare faktiskt uppskattar. Så det,
Yes.
Ja, ska vi köra?
Nu måste vi gå igenom serie efter serie. Jag har inte ätit idag, så jag ska inte hetsa dig, men jag kan inte hålla på hela natten.
Nej, precis. Och som vanligt så sitter jag och jobbar här, så jag ska faktiskt jobba lite med Champions League, så vi får köra på.
Skriva intro och hinna äta. Oj.
Ja, det ser, vi har knappt tid med podden. Alltså. Nu går vi igenom, det tar vi.
Ja, ska vi börja öst som vanligt?
Ja, vi kör klassiska öst.
Vi börjar Atlantic med Montreal Ottawa.
Ja,
där många, inklusive jag, trodde att Ottawa skulle kanske kunna skrälla, men det har de inte förmått. Montreal har 3-0 i serien och kan fullborda en sweep i natt när vi har spelat in det här.
Precis, vi vet ju inte, det här är ju onsdag kväll, spänstid, och mitt på dagen som ni vet borta hos Bjurman. Så att det är Ja, jag är väldigt överraskad. Vi sa ju båda två. Jag tror båda sa 4-2 i matcher till Ottawa. Och det är
för 4-3 sa jag till
Ottawa. 4-3, ja bra. Då är du inne på en historisk Los Angeles vändning om det ska gå hem.
Ja, det har jag ju väldigt svårt att tro. Eller det tror jag, det blir ju inte så. Nej. Då klarar de av den vändningen mot det här Montreal-laget, då är ju den här comebacken efter 14 poängs underläget sista två månader, då är ju det ingenting mot att vända det här. Jag tycker, de har inte varit dåliga, de har spelat bra och det har inte varit några blowouts, de har varit rätt nära, men Montreal spelar väldigt bra slutspelshockey. Lugnt, metodiskt, Carey Price är bra och sen hugger de när de får lägen.
Exakt, alltså vi är som vanligt så här, det är lite som förra året också, att man underskattar ju Montreal lite grann med när man tittar på pappret och man anser att de är väldigt beroende av Carey Price och sådär. Och det kändes som att Ottawa hade så otroligt mycket energi in i slutspelet och bästa record i hela NHL när de kommer in där. Det var en Andrew Hammond som var en sannsaga liksom. Och ja. De hade glömt bort hur det kändes att förlora. Och Mark Stone hade poäng i 9 raka matcher. Alltså att Montreal lyckas få stopp på det här. Och liksom ha 3 raka matcher nu helt plötsligt. Det är ju extremt förvånande och så är det väldigt imponerande naturligtvis också. Att Montreal är så här skickligt slutspelslag.
Ja, och så har de den sortens karaktär som kliver fram nu när det är slutspel och gör ett viktigt mål med din gamla favorit Dale Weiss som särskilt utropstecken då, som både kvitterade och sen avgjorde senaste matchen.
Ja, precis. Så jag har fått lite bassning på Twitter faktiskt för att jag sa ju, tror jag, i previewn här att jag hyllade ju Weiss till exempel för Bergevins trade där inför förra säsongen och att han löste det på så fint sätt. Och så var jag inte riktigt lika övertygad om Torrey Mitchell och Brian Flynn och Jeff Petrie och så här inför det här slutspelet. Det kändes som att...
Det var jättebra.
Allihopa har varit hur bra som helst. Jag menar, Torrey Mitchell är väl 2 plus 2. Jeff Petrie spelar 24 minuter per match.
Ja.
Han har ju återigen med sådana små medel gjort det fantastiska små... hittat rätt pusselbitar så att liksom det här laget har 3-0 i matchen nu på NHLs hetaste lag inför slutspelet. Ja. Och då vill jag ändå säga att Carey Price har varit riktigt bra. Han har ungefär, men jag tycker nödvändigtvis inte att han har stulit någon match.
Nej, det har han inte gjort. Det har inte varit enbart han som har vunnit med matchen, absolut inte.
Montreal leder faktiskt skotten totalt sett med 130-98 efter 3 matcher.
Ja, det är ingen, alltså det är de och Anaheim som leder med 3-0 efter 3 matcher. Det är de två som har imponerat mest också. Det är ju bara så.
Ja. Ja.
Men det gjorde de i fjol med. Då slog de ut ett tafatt Tampa och alla trodde att nu är vägen krattad fram. Ja. Men man vet aldrig. Det är inte nödvändigtvis så.
Nej, så är det. Så är det. Jag vill, när vi är inne på den här scenen också så vill jag bara säga att en spelare i Ottawa, som har varit riktigt bra. Det är ju i alla fall Erik Karlsson.
Ja, du. Han har varit extremt... Tredje matchen, den första hemma i Canadian Tire Center. Det var man alldeles förbluffad när man såg honom. För han var ju så extremt fysiskt. Han plötsligt förvandlades till Niklas Kroma lite på isen och bara proppade folk.
Ja, den tacklingen som han sätter på Nathan Beaulieu är väl kanske en av säsongens tacklingar.
Ja.
Klockan är open ice.
Verkligen. Och jag tyckte redan efter de hade fullbordat den här magiska comebacken att det kändes som Erik har klivit ur Alfies skugga och blivit den nya stora ledaren i Ottawa. Och det intrycket har ju förstärkts under de här 3 matcherna, trots att de har förlorat.
Ja, exakt. Nej, han har varit deras bästa spelare, det är ingen snack om det. Riktigt bra.
Sen har det varit mycket spännande kring den. Som vanligt så har det varit tjafs som Subban och Stone och det skulle bli krig i andra matchen. Det blev inte riktigt det, men det var ett härligt härlig uppbyggnad kring matchen.
Ottawa Sun gjorde ju sitt bästa där.
Ja, verkligen. Heads up.
Och så trycker de upp Chris Neal där på 10 cm face rakt upp liksom på ettan alltså.
Ja. Och coachen Cameron hade ju hotat mig också att det skulle leda jävlas. Han backade lite på det.
Ja.
Tredje matchen var inte så farlig heller. Det var väldigt bra, men inte, och de var fysiska, men det var inte fult och inte så mycket gurgel.
Nej, precis. Vad tycker du förresten då om att Subban inte blev avstängd för det han gjorde mot Stone? Jag personligen tyckte jag att det var faktiskt... Jag tillhör nog den skalan som tyckte det var riktigt fult faktiskt.
Ja, det tyckte jag också. Jag vet inte.
Alltså att för det är så uppenbart att man nu, alltså slasher man en spelare med ryggen mot spelet och så långt ifrån pucken också, så är det ju uppenbart för att man vill skada och slå mot handledarna. Han får ingen klockren träff, men jag tycker ju själva intentionen är liksom inte riktigt acceptabel.
Ja, nej, men jag tycker nog i och med att Stone kunde spela vidare så kanske det räckte med matchstraff. Jag tycker man ska vara kanske ganska restriktiv med avstängningen.
Ja. Ja, det är bra. Du har lite rim och reson.
Ja, jag ja, samma division då, så är den andra matchen Tampa-Detroit. Mm. Där jag trodde att Detroit, eller att Tampa skulle vinna med 4-2. Trodde väl du också?
Ja, jag trodde exakt samma sak.
Mm. Det kan de fortfarande göra, men de ligger lite oväntat under med 2-1 efter tre matcher. Ja. Där ja, det var lite konstig serie. För första matchen var ju Detroit inte det minsta bra.
Nej.
Och Tampa spelade ut dem och ändå vann då Detroit. De star verkligen i den matchen.
Ja, det var 46-14 i skotten och sånt där liksom.
Ja. Sen spelade de klart bättre i andra då, Detroit. Mm. Men då fick de stryk med 5-1.
Precis, de gjorde en fantastiskt bra andra period i Detroit. Och då den perioden vann Tampa Bay med 3-0. Helt obegripligt. Så.
Enskilda misstag kan avgöras oerhört mycket. Men sen var det tredje matchen då, igår i The Joe. I regnet av bläckfiskar. Så då gjorde Detroit en riktigt, riktigt bra match tycker jag. Medan Tampa såg något tama ut.
Ja, faktiskt. Det var lite skillnad i inställningen då, måste jag säga. Jag är lite besviken över hur Tampa kommer ut i den här matchen. Det är 22-10 i tacklingar till Detroit till exempel efter första perioden. Mm. Och Tampa slog massa till icing i onödiga lägen. Så här. Jag tycker att det var en ganska jämn match spelmässigt. Tampa hade stolpskott och hit och dit och klubbor som gick sönder i viktiga lägen och Detroit hade mål i viktiga lägen och den studsade lite resväg tycker jag, det är mycket subjektivt. Men det är ingen snack om att Detroit var det bättre laget i den matchen faktiskt, ändå.
Ja, nej, absolut. Dessutom är det så hela tiden, man ska komma, många tycker att deras eget lag är så, fan, att de inte gör mer och att de inte skjuter mer. Alltså, det är motståndaren som... sätter ibland agendan också och se till att lag inte får göra det de vill.
Nej.
Inte kan göra det de vill.
Precis, och det är jag inne lite på här för att jag känner sig, jag hade en liten jag fasade lite för att det här skulle drabba Tampa Bay för att det är ju ett väldigt skillat lag och lever på hög fart liksom. Men i slutspel så blir det oundvikligen mycket tajtare. Och det blir liksom mer noggrannhet kring, det är inte som omgång 37 att man kan tumma på vissa grejer utan alla är fullständigt på och det är liksom, systemet sitter, det är liksom styrspel och allt det här, men man är också aggressiv i tacklingen, så det blir inte samma utrymme på isen och Tampas liksom skill får inte samma plats, och då liksom blir det inte samma flow heller, och det tror jag har stört Tampa Bay lite, och det tror jag på något sätt har gjort dem lite irriterade och frustrerade, och det, därför så har det inte rullat på det viset som man är van att se Tampa.
Nej, det har du rätt i. De såg lite frustrerade ut över att det inte går som de har tänkt sig. Det är inte lätt. Du var lite orolig på förhand och sa att du var osäker på hur mycket slutspelslag det där egentligen är.
Ja, och ska jag vara ärlig så är jag lite... Det är ju en fantastisk, en av NHLs bästa spelare, men Steven Stamkos har inget bra slutspelsrecord i Tampa. Nu har han inte... vart så extremt många slutspel i organisationens historia sen han kom in. Men till och med när de gick till konferensfinal 2011 så var det frågetecken för Stamkos. Det var Saint-Louis och Le Cavalier som var de stora fanbärna då. Teddy Purcell till och med. Ja. Stamkos var det faktiskt lite frågetecken kring. I alla fall de allra viktigaste skedena. Liksom. Och han var ju inte alls bra i tredje matchen. Det var som James Myrtle i Toronto twittrade att han hade sämst sån här avancerad statistik i hela matchen. Han hade bara 23% possession, alltså när spelet, åt vilket håll spelet ligger när man är inne på isen. Otroligt dålig siffra. Han har gjort något mål kanske, jag vet inte. Jag tror inte han har gjort något mål hittills.
Nej, de har ju nollade i The Joe.
Ja.
Och det är dessutom så att lite oväntat att Mrazek har vunnit målvaktsmatchen över Ben Bishop so far.
Ja, det får man säga. Visst, han blev utbytt Mrazek i den matchen, men då studsade... Ja, jag tycker... Det var ju en märklig match överlag, men han har ju faktiskt varit tungan på vågen i Game 1 och Game 3. Utan... Ja. Så är det.
Ja, och sen fick Detroit tillbaks Justin Abdelkader i tredje matchen, och han betyder väldigt mycket för dem. Han är deras sandpapper som det inte finns så mycket av i övrigt i truppen.
Nej, och trots det, vi har ju varit inne på redan inför den här matchen att det är ganska lika lag med mycket sådana här, menar, vi har VSA, Tampa har Johnson och Palatto, de här Kucherov och liksom Namestnikov och lite sådana här lirare. Och att det finns mycket, mycket av den varan i Detroit också med Jurko och Tatar och Nyqvist och Datsyuk till viss del och Shahan kanske. Men det finns ändå några ytterligare karaktärer som jag tycker är väldigt bra, som kliver fram så här, som syns väldigt mycket i slutspelet. Typ Darren Helm har varit väldigt bra i matcherna. Glenn Denning. Så det kanske finns, det är möjligt att Detroit har ännu lite vassare just slutspelskalibrerad trupp ändå.
Jo, de har ju varit med några gånger också. Ja. En klubb där slutspelsframgångar sitter i DNA.
Ja. Ja.
Så är det.
I väggarna, kan man säga.
Men jag tror att oavsett vad som händer i nästa match, om Detroit tar ledning med 3-1 eller Tampa kvitterar, så tror jag att nu börjar jag tro att det blir en väldigt lång serie. 7 matcher.
Ja. Ja, jag är inne på.
Tror jag att Detroit vinner.
Ja, tyvärr. Jag har ju svårt att liksom bedöma det här som att jag är så otroligt partisk. Ja. Men nej, mina liksom farhågor har ju besannats lite. Så jag känner mig inte helt trygg. Även om jag tycker att vi kanske, när vi får upp farten och har lite flow i matchen. När Tampa har flow och får upp farten i matcherna, så är det så tycker jag att det ändå finns lite mer kvalitet i Tampa.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Sen har vi Rangers Pittsburgh då, som jag följer när punkt markerar. Där har vi då 2-1 efter 3 matcher.
Ja.
Och den fjärde matchen spelas några timmar efter vi har lagt på luren här. Och ja, det har inte varit någon stor dominans för favoriten Rangers precis. Men i tredje matchen här i Consol Energy Center, så var de framförallt de 2 första perioderna, gjorde de en perfekt bortamatch igen. Och de är lite road warriors. Jag får ofta känslan av att de faktiskt är bättre på bortaplan än hemma. Det passar dem bättre.
Ja.
De stängde ju ner Pittsburgh då kommer vi till det här, för alla tyckte, men vad fan, Pittsburgh bara skjutit 6 skott efter halva matchen, vad är det här för fiasko, varför gör de inte mer? Men de fick ju inte, de fick inte tillåtelse till det. Rangers, som Patrik Hörnqvist sa igår när jag pratade med honom, vi hinner ha pucken i en sekund, sen är de på oss direkt på våra backar och vi blir så otroligt stressade, medan de får för mycket tid, de får 5-6 sekunder på sig innan det kommer forechecking och press.
Ja.
Och sen sjönk ju Rangers tillbaks då väldigt mycket i tredje, och då kom de som bara fan. Men då var Lundqvist med och fixade det igen.
Precis, och det som jag tycker styrker lite grann om du säger om de 2 första perioderna, att det var bara 6 skott där, som du säger, efter halva matchen. Alltså om man räknar shot attempts, alltså skott mot mål som antingen täcks också eller går utanför eller sådär, så var ju det ganska bra siffra de hade. Alltså helt okej, men det var ju verkligen uppenbart att de fick skjuta från långt utifrån och det var lätt att blockera och styra undan. Ja. De kom aldrig in i liksom farliga lägen.
Nej. Ja, det ska bli intressant att se den här fjärde matchen väldigt mycket, för Rangers har ju genom åren haft en sällsam förmåga att inte kunna ta initiativet i en serie när de har chansen, inte kunna döda serien när de har haft chansen. Ja. Och nästan aldrig gått upp. När det står så här 2-1, då får de nästan alltid stryk, det blir kvitterat, så kan de då, om de nu vinner, blir det efter 7 matcher.
Ja.
Alltid.
Precis. Det
är mot Flyers i fjol.
Precis, jag kommer ihåg att under den här Flyers-serien så pratade vi väldigt mycket om det. Att det har sett likadant ut sen du kom dit nästan.
Ja.
Alltid samma grej.
Ja. De påstår de själva att det finns något annat nu. Och morgonvärmningen i förrgår då var väldigt intressant att se, för den var så otroligt sammanbiten och businesslike. Det var inget goofande, inget skrattande, stenhård koncentration. Och var lika idag. Och det antyder då att det är när de samlar sig på det sättet som de kanske kan... kan få till den här sortens insats. Men vi får se. Pittsburgh har ju kanske oväntade i Pittsburgh att Marc-Andre Fleury har varit väldigt bra alla matcherna. Han har gjort ett utmärkt slutspel, precis som en utmärkt grundserie. Sen är de ju alltså det är inte lätt för dem. Det här hade ju varit helt annorlunda. Förutsättningarna hade varit annorlunda om de hade haft sin normala backuppsättning. Men Letang är borta och Mäte är borta, båda förmodligen för resten av året. Men de saknar även Erhoff och Pulio.
Ja.
Så i princip är det fyra backar borta.
Precis, och en sån här heart and soul-spelare som har varit borta hela säsongen är ju Pascal Dupuy också.
Ja, men framförallt på backsidan. Ja. Och det har ju Rangers-spelarna pratat om. Hagelin sa att vi måste exploatera deras unga backar som inte har så mycket vana av det här. Och det lyckades de delvis med i alla fall i match 4. Men så är det Crosby... har ju verkligen hettat till emellanåt. Game 2 var ju han som vann. Och
ja, det var
han och Hörnqvist och Kunitz i utmärkt
symbios.
Men sen har Malkin har inte riktigt kommit till. Är fortfarande påverkad av skador, det är bara så.
Precis, han gjorde väl en okej tredje period i Game 3 när han fick spela med Kumo istället för Winnick. Jag vet inte hur mycket det ska spela roll, men ja, han har fortfarande bara fyra skott på tre matcher när vi spelar in där.
Ja, han säger att, eller de säger runt omkring att han är on the, precis, han står på tröskeln, plötsligt kommer han att explodera. Det kanske blir något, det skulle inte förvåna mig alls.
Nej.
Men tills vidare så har ju då, det hade varit betydligt värre för Rangers om de hade förlorat senast, då hade det varit panik nu. Men ja, mitt tips är att det blir 2-2 ikväll och att sen så blir det 7 matcher.
Ja, det kanske blir så. Jag som sa 4-0, alltså, det skett sig efter game 2 liksom.
Ja, för kvalitet... man ska inte underskatta, alltså det är ju konstigt, man får inte underskatta Pittsburgh.
Nej.
Och ännu en gång har det visat sig på flera håll att vad som hände under grundserien säger inte så jävla mycket om vad som händer nu. Det är som de säger, det är en ny säsong som börjar och det är nu de som är bra på att spela slutspelshockey. Det gäller att ta sig dit och sen är det de som är bra på att spela slutspelshockey. Man ska inte lägga för stor vikt vid grundserien när man analyserar det här.
Nej, det lär man sig efter var år som går egentligen. Så att...
ja.
Men jag måste säga bara, du hamnar väl kanske i en hiss tidigare eller en hiss efter ner till katakomberna där, men det var ju lite bråkigt mellan Jim Rutherford, general manager, och the big star i Pittsburgh media, Rob Rossi.
Ja, jag var inte med i hissen. Mm. Jag hörde om det där direkt efter. Och sen skrev Rossi en krönika om det också. Något egenartat.
Ja, precis. Alltså, Jim Rutherford ska ju ha sagt så här, upprepat, thanks for your support, thanks for your support. För Rossi har ju varit kritisk mot general manager med.
Ja.
Och så blev det lite ordväxling och Rob Rossi tyckte minst att han är krönikör och för största tidningen där och han har rätt att tycka till. Och då sa liksom Jim Rutherford, you're a fucking jerk, go sell some ice cream.
Ja.
Och typ, your opinion is shit. Så att säga.
Ja. Ja, det tyder ju på att det inte direkt är balans och harmoni runt laget.
Nej. Han har inte gjort någon supersuccé, Rutherford kan man säga, med hur han har byggt upp laget i alla fall. Han har väldigt otur med skador, men sådär, Perron har ju varit lite fiasko till exempel.
Ja, han var bra i början. Så. Ja, vi får se. Vi har Washington Islanders som är en knallhård serie också.
Mm.
Där Washington var illa ute, hade de fått stryk igår och lägga under med 3-1, då tror jag det hade varit över. Men då krävde ju Mr. Slutspels Nicky Bäckström fram och avgjorde i sudden death.
Slutspelets poängkung.
Ja, hade de delat ut en Conn Smythe efter en vecka så hade Bäckis varit het kandidat.
Ja.
Sadden mål och leder poängligan och räddar säsongen åt dem i princip i den här andra matchen.
Ja, hade det blivit 3-1 där hade det varit blytunga för spacken.
Kokande Long Island kom de tillbaks och vann. Nu är det bäst av 3 och helt ovisst skulle jag vilja säga.
Precis, och Washington har ju hemmaplansmedel igen kan man säga då. Två av de här förmodligen tre matcher när det spelas i Washington. Ja, alltså jag kommer ihåg att jag fick ett sms av dig. Jag kan ha varit efter game one när du så här, jag vet inte hur seriöst du var, men du reviderade din tips lite grann. För båda vi var inne på att Washington skulle ta det. I 4-3 matcher tror jag båda två så.
Du ska inte avslöja alla mina sms.
Nej, det ska inte göra. Men vi var imponerade av Islanders i alla fall. De tog ju första matchen med 4-1 på bortaplan.
Jag är väldigt imponerad av Islanders. Det har man ju varit hela säsongen. Men det bara intensifieras ju. Och storheten i traden av Johnny Boychuk blir bara mer och mer uppenbar. Han har varit fantastisk, framförallt i rollen som Ovechkin neutraliserar.
Ja, precis. Många fina tacklingar man kan spela upp det. Till exempel.
Och Becky sa det när jag pratade med honom efter matchen, att det är ruskigt tajt. De kör för jävla hårt.
Ja. Men visst, det har varit jag kommer ihåg att många inför sa liksom att det här kommer kanske bli den mest underhållande serien. Dels för att det är så jämna lag, men också för att det är roliga lag att titta på. Men det har varit väldigt tajta matcher.
Ja.
Och ser man hur det såg ut säsongen i grundserien, så var det ju likadant. Ganska så målsnålt, och 3 av 4 matcher gick till förlängning i grundserien också. Och 2-2 i matcher. Så att det är liksom i princip samma grej nu i slutspelet.
Den första matchen var ju riktigt avslagen faktiskt. Sen har det hettat till, och efter senaste matchen så har det blivit riktigt grinigt där. Vi har Tom Wilson har ju presenterat sig.
Ja,
vad heter han?
Lubomir Wisnowski.
Wisnowski, ja. Och Kyle och Poser gick ut och sa så hårda saker som att Tom Wilson är en idiot, sa han efteråt. Ja. Och så hårda ord brukar det kanske... Så hårda sågningar hör man inte så ofta. Men,
nej, inte ens i slutspel. Liksom.
Nej. Men nu kommer det nog att... Och han blir inte avstängd för det. Han kommer att spela vidare. Så det kommer nog att bli hetta till ordentligt i Chinatown, i The District.
Alltså, jag kommer ihåg ett... Om jag ska avsluta ett sms, jag skickar till dig som svar eller i närheten. Vi pratade om att Islanders är ett snabbt, väldigt snabbt lag. Att Capitals kändes som ett väldigt tungt lag. Liksom. Och att jag smsar då att Islanders är snabbare än vad Capitals är tunga. Men ja, så, alltså lite så tycker jag det varit. Men där tycker jag en slutsats som jag har dragit efter de här 4 matcherna i alla fall. Att Islanders bredd är extremt bra. De lyckas hålla ett högt tempo i matcherna gång efter gång, för att de rullar på 4 kedjor och de känns heta liksom, de flesta spelarna. Nu kommer de för sig rulla runt lite i kedjorna för att det har varit lite halvdålig produktion på till exempel Tavares. Medan i Washington så har det ju faktiskt, jag kollar här, det är alltså Ovechkin har gjort 2 mål, Bäckström har gjort 3 mål, sen är det bara 3 spelare till utöver de 2 som har gjort mål ens. Det är liksom, det är många som är nollade, alltså Brower och de här liksom. Brower, Kuznetsov har inte varit speciellt bra, Brooks Lake, sådana här killar, medan i Island så har det ändå, alltså där är bredden mycket starkare med Nelson, Ström, Bailey, Clarback, Cizika, Nilsson, Anders Lisa. De levererar på ett annat sätt, medan
Klatterback har varit grym.
Alltså jag tycker att spetsen i Washington har varit bättre, med tanke på att Bäckström och Ovechkin har varit riktiga härförare, väldigt bra, inte minst ju längre matchen har lidit, medan Islanders kanske har lite mer att önska av till exempel Tavares faktiskt, trots att han avgjorde en match. Även och hela gänget där. Men däremot så har de så är inte de lika beroende av vissa spel, utan det är många som har klivit fram det. Bredden var bättre i Islanders, men spetsen bättre i Washington.
Ja, så det är väldigt ovisst. Det blir 7 matcher nästan garanterat. Och sen, ja, det blir en 7:e match att se fram emot, tror jag.
Ja. Jag står fast vid Washington, även om jag tycker Islanders kanske har sett lite bättre ut.
Ja. I potten kan ju ligga ett New York-derby nästa omgång. Det vore något.
Det vore ju verkligen något.
Ja. Ja, vi går vidare till Central Division där St. Louis, kan jag börja med den då? St. Louis, Minnesota. Brutalt hårt. Men det känns på något vis som att Minnesota har initiativet nu efter har vunnit de 2 senaste.
Nej. Ja.
De har vunnit 2.
Ja, i alla fall. Precis. Ja. När vi spelar in det. Det är väl ny match i natt då?
Ja, och vann väldigt klart, kändes det som, i första hemmamatchen. Där.
Ja.
när de tog 2-1 ledning och nollade St. Louis.
Ja, precis. Ja, det är
lite... att det är den serie jag har sett minst av, så jag hinner inte med att se dem, så att, jag har inte så mycket åsikter där annat än att jag har förstått att det är väl tungt och extremt tight, precis som väntat.
Ja, exakt. Det är ju två fantastiskt bra lag där. som båda liksom, det är ju, de är båda i western style liksom. De kombinerar snabbt fantasifullt anfallsspel med liksom bredd, grit och liksom bra försvarsspel och tight och sådär. Väl coachade.
Ja.
Men ja, vårt och de flestas tips följer ändå på St. Louis. Men hittills är det ju faktiskt Minnesota som har sett bättre ut.
Ja.
Och som har varit bredare liksom, som har kunnat hålla ett högt tempo i betydligt större delar av matcherna. Framförallt i Game 3, första hemmamatchen för Minnesota, så var det ganska, det var nästan klassskillnad i de första perioderna. Det var ju vissa som hävdade att den där matchen kunde Minnesota ha vunnit med 7-0 med normal utdelning. Så att ja, så stor skillnad kanske inte är, men Minnesota har faktiskt vänt det där lite grann och är lite, känns nästan favorit nu.
Jag var lite. Jag kommer tillbaka till vad jag sa innan säsongen som du fnös åt, att David Backes, en aningen överskattad första center.
Ja, han har inte gjort...
När det kommer till kritan på det sättet, när det blir viktigt, det är han inte särskilt, levererar inte särskilt mycket inte.
Ja, han har inget bra rekord där. Du har ju visdom med ålder, så att du kanske har någon poäng där. Sen har vi faktiskt att Stastner, som var så bra i slutspelet för Colorado, som åkte ut mot just Minnesota, han är också poänglös. Det är Backes också. Ocean har inte gjort en enda poäng hittills på 3 matcher. Och Pete Randall har inte gjort någon poäng. Det är många av de här liksom... Ja, det, jag kollar här också. Det är bara 6 spelare på 3 matcher som har gjort poäng för St. Louis, medan det är Minnesota är mer än dubbelt så mycket. 13. Det säger lite grann om att...
Och Dubnyk kan inte behöva vara så fruktansvärt bra.
Nej, faktiskt inte. Utan... Det är ju Minnesota som överlag har dominerat matchbilden. Liksom. Mm. Och framförallt har ju faktiskt Parisi Granlund, Mikael Granlund som inledde säsongen så svagt. Och Pominville, den första kedjan har ju varit den stora grejen. Alltså, de har ju varit otroligt bra, framförallt inte minst i tredje matchen, men också i första matchen. Sen är det klart att Vladimir Tarasenko hade en supermatch när han var helt ostoppbar och gjorde hattrick.
Ja.
I andra matchen. Och det känns som att det är en stor grej för St. Louis att de har fått en sån utpräglad sniper till slut. Det har varit ett stort frågetecken för dem i många slutspel. Men nu har de i alla fall det. Men, ja.
Ja, vi får se. Jag tror att nästa match ikväll då är väl väldigt avgörande här för hur fortsättningen blir.
Ja. Lite oväntat faktiskt. Erik Haula är petad, inte spelar en enda match hittills. Han som vi var så lyriska över båda två förra året.
Ja. Ja, men istället har Granlund och som du säger Pominville, de har några som alltid kommer, de tar ett extra steg framåt i slutspelet. Det är sådana som behövs.
Exakt. Och de har faktiskt de som har gnällt på tidigare säsongen också som var bra i slutspel i fjol. Om vi har Haula som undantag så har ju faktiskt Charlie Coyle och Zucker och Niederreiter och de har varit väldigt bra igen nu.
Ja.
Så att det är ju ett bra lag där som har växt till igen. Det är ju NHLs formstarkaste lag överlag sen Dubnyk kom in den 15 januari. Mest poäng i hela ligan. Jag kommer ihåg att en jämförelse som jag gillade, som du skrev i bloggen tror jag i förra slutspelet, det var ju att Minnesotas hemma arena, de var så hemma starka förra året där, att det känns lite som så här, hög höjd Ecuadors hemmaplan i fotbollskval liksom så här. Till och med Brasilien åker dit och förlorar liksom, för att de klarar inte av liksom den hettan och den höga höjden och stämningen där på läktaren liksom. Det är lite så. Det är för att Blues blev som bortblåsta där i första perioderna mot Minnesota i Game 3 där. Det var liksom, det var plötsligt klassskillnad.
Ja, vi får se. Den andra matchen i Central är då Chicago Nashville. Och där har Nashville fått lära sig att det kan vara jobbigt i slutspelet att möta sådana lag som vet exakt hur det här går till. Vi kommer tillbaka till den där storebroren som har precis sluppit ut i fängelset och ut och letar efter trubbel. Det är inte bara det att det blir hårt och smäller i varje närkamp och alla fullföljer allting. Lag som Chicago kan verkligen krossa ens hjärta också genom att de aldrig slutar och de vet exakt vilka ögonblick det är dags att sätta in kniven. Ja. Det här slutspelsdramat. Alltså, det går alltså till 3 övertidsperioder. Och den börjar, alltså, tar det en minut så har Brent Seabrook, en gammal sudden-hjälte, många gånger om, avgjort då. Ja. Total knäckande för Nashville såklart. Och det var, man kan säga att det var jämnt, och det var det ju. Nashville hade också sina chanser, men det är ingen tillfällighet att lag som Chicago nästan alltid vinner de här övertidsdramen.
Ja.
De kan det här, och man förstod det här i början av TV. Nu, alltså, kommer det hända något så kommer det hända nu i början, för då vet de att de är fått hämta andan lite i alla fall, och allting är lite skört igen, och de vet att nu måste vi sätta in en fruktansvärd press, och så gör de det. Och så är det avgjort.
Ja, det känns ju som den liksom väldigt signifikativ för den här slutspelsserien. Alltså det är så tydligt att det är två väldigt bra lag. Att Nashville kanske är väl så bra som Chicago, men det är den här slutspelsrutinen som är den stora skillnaden. Och att Chicago är så otroligt numera rutinerade och har den typen av karaktär i sitt lag.
Ja, de vet ju om att det är så här. Så de har ett jävla självförtroende när de går in i de här situationerna. Men man kan tänka att de unga killarna i Nashville, som har gjort det fantastiskt, de har varit heroiska. De har ju fått göra det här utan Shea Weber och Mike Fisher, som är skadade. Det är ju ett fruktansvärt slag att tappa Weber.
Precis, när vi analyserade inför slutspelserien visste vi ju inte om Patrick Kane skulle spela. Liksom. Mm. Nu har det blivit ett byte så att Nashville tappar Shea Weber istället, så har Kane kommit tillbaka och spelat alla 4 matcher.
Ja, ändå är de med och pressar i en sån här fantastisk, klassisk nattmangling då. Men alltså då, man kan ju tänka sig att de här unga killarna är lite mer oroliga under en sån
situation.
Ja. Medan Chicago tar det lugnt så länge matchen på. De har varit med så väldigt många gånger om det här förut. Och ja, jag tror att det där var dödsstöten för serien. Jag tror att Chicago kommer att avgöra nästa match.
Ja, det var lite också apropå signifikativt att just det här med första matchen när Nashville kom ut som bara den och var så här så riktiga Duracell-kaniner liksom, hade fått ett enormt speech av Peter Laviolette inför den matchen liksom. Och går och tar ledning med 3-0 på Chicago. Man tyckte shit, nu är Nashville, det här är ju contender liksom. Och sen så lyckas de förlora den matchen i alla fall. Det kändes som att det var inte riktigt rätt kalibrerat i skallarna där ändå liksom, för att kunna stänga en match i slutspelet liksom.
En slutspel, kackelackor. De går inte att bli av med.
Nej, till och med det är lite oväntade i Chicago. Det är ju att det är ju faktiskt inte Crawford som har lett dem till 3-1 i matcher i Chicago, utan det är ju faktiskt Scott Darling som har klivit in och varit hur bra som helst.
Ja, han tog över. Crawford var ju stor. Han var ju inte bra de 2 matcher. Eller en. Han var ingen bra.
Nej. Och Darling har varit otroligt bra. 96-97% eller vad han är.
Ja.
Den här otroliga storyn som ju spelat i 13 klubbar sedan 2010 och som 22-åring var han i Southern Professional Hockey League, som är absolut lägsta formen av någon slags kontrollerad proffshockey i Nordamerika liksom. Och nu är han liksom Stanley Cup målvakt i sin egen hemstad.
De får försöka, det kommer inte att kännas så, men om i framtiden så kommer de att se tillbaka på det här att de här unga fina svenskarna, Filip Forsberg och den allt mäktigare Mattias Ekholm, får ju enormt användbar erfarenhet från den här upplevelsen.
Ja.
Det kommer andra år.
Precis. Ja, exakt.
För Nashville.
Ekholm, precis som du säger, han har ju tagit stora kliv den här säsongen och sett bra ut i slutspelen också. Han har verkligen blivit bättre och bättre för varje säsong i Nordamerika, och nu börjar han liksom faktiskt få, nu är det inte bara vi i Sverige som snackar om att han gör det bra, utan nu börjar han liksom nämnas som en riktigt bra NHL-back.
47 minuter i den där matchen spelade han.
Ja. Ja, det var, man kan säga att de flesta spelares liksom average ice time gick upp ganska ordentligt.
Ja.
Jag tror Roman Josis liksom snitttid i den här slutspelsserien på 4 matcher är så här 35 minuter eller någonting. Ja.
Men slutspelsmaskinerna, de har otur att möta dem. Så är det bara. Central Division.
Ja, det spelar ingen roll vilket lag man får. Det är ju tufft oavsett liksom. Det är Minnesota, St. Louis, Chicago, Nashville. Det är ju 4 contenders.
Men det är Pacific med. Men Anaheim har tagit 3-0-ledning mot Winnipeg och imponerat väldigt mycket på mig. Det var ju en fantastisk inramning då när de kom till Winnipeg, när Jets spelade första slutspelsmatchen i Winnipeg sen 96. 19 års väntan hade fått skapa ett uppdämt behov, kan man säga. Det var ju total whiteout och sånt tryck kring den här matchen att det liknade ingenting. Decibelmätarna höll på att sprängas nu när lagen kom in och när Winnipeg gjorde första målet. Och ändå så lyckas Anaheim på något vis vinna i den miljön. Det är fruktansvärt starkt.
Ja, jag är imponerad av Anaheim. Alltså jag tror vi båda två tippar 4-3 matchen till Anaheim.
Ja.
Men vi trodde att de skulle få skitsvårt i Winnipeg. Vi visste att det skulle vara... Alltså det överträffade mina förväntningar. Alltså Winnipeg Whiteout. Det var ju helt galet tryck. Liksom.
Ja.
Helt bizarrt. Liksom. Men att Anaheim ändå har 3-0 matcher nu. Och att... Jag hade lite frågetecken, för vi vet ju att Corey Perry och Getzlaff och så här är fantastiskt bra. Men vi hade lite frågetecken för till exempel Andersen i målet och för backsidan och bredden liksom. De är också unga killar i Raquel till exempel, men han gör ju mål liksom och kliver fram. Och...
Ja, man är övertidshjälte där.
Exakt.
Så att, och Jakob Silverberg har ju klivit fram på ett fantastiskt sätt. Och håller mitt under brinnande slutspel på att få sitt stora NHL-genombrott, känns det som.
Ja, de känns otroligt gedigna, Anaheim. Alltså, de har en fantastisk första kedja som levererar med Corey Perry liksom, i spetsen. Han har ju varit otroligt bra i hela matchen, även Getzlaff. Och sen så en andra kedjan, en annan one-two-punch kan man säga. Liksom, en nummer två duo där med Silverberg och Kessler. Och sen så Cogliano och Raquel i tredje kedjan. Det är liksom... Det är en bredd och de var faktiskt väldigt, jag vågar inte slå fast det här, men jag tror nästan att de har bäst poängproduktion från backarna också. De har ju, även om de kändes lite osäkra kort, så är det ju väldigt skickliga offensiva backar som fyller på och pinchar och allt det här med Fowler och Vatanen och Despray och Lindholm och två assist.
Ja, så att, jag har aldrig sett ett Bruce Boudreau coachat lag spela på det här övertygande sättet i ett slutspel. De känns, bortsett från allt det där också, så otroligt lugna och sån pondus och har sina tredje perioder när de alltid kommer tillbaka. De har ju blivit som Chicago och Los Angeles, känns det som.
Faktiskt.
Samma slags slutspelslag.
Och de har ju fått rutin nu i slutspel år efter år. Precis. De har tagit lärdom av det nu.
Ja, det har de verkligen. Och så har de ju blivit starkare. Många av de unga killarna har tagit fler kliv framåt och så har de som sagt Ryan Kessler som andra center. Det är ett väldigt välbyggt lag nu, så att ja, det kanske är så att Winnipeg får, hockeygularna vill ge Winnipeg en seger på hemmaplan där inför den här fantastiska publiken, men sen är det ju senast i match 5 är det ju slut.
Precis, det tror jag också. Ja, Winnipeg har det är inte riktigt stämt för dem spelmässigt där. Buffy som har gjort lite nya hjärnsläpp där till exempel när han skulle... Jag tycker nästan han kan bli avstängd för den han gjorde på Corey Perry i Game 3 nu.
Ja, det tycker jag också. Men det är lite samma där. De är ju nya i gamet. Och de har fått lära sig att, oj då, det är så här det går till.
Ja.
De erkände till och med att det satt sig nästan i huvudet på dem att Anaheim kommer i den här tredje perioden.
Ja.
Man får inte låta någonting sätta sig i huvudet när man spelar slutspel.
Nej, då går det inte.
För lite rutin på det här.
Och Anaheim vill jag bara säga att de har en helt osannolikt bra udda målstatistik från grundserien. Alltså matcher som avgörs med bara ett målskillnad. 32-1-7 har de i udda målsmatcher. Så vunnit 32 matcher, förlorat en ordinarie tid och förlorat 7 på övertid. 80% segrar på udda målsmatcher. Det är överlägset bäst.
Men något som är konstigt då när man pratar om det här med rutin och erfarenhet är ju då att i den sista serien vi diskuterar så är det ju de unga och orutinerade som har manövrerat ut de erfarna veteranerna mellan Calgary och Vancouver. Ja. Calgary kommer ju under skinnet på Vancouver och Vancouver gör lite bort sig.
Ja, precis. Det här, alltså Vancouver framstår inte så fin i dagen här efter de här tre matcherna, eller fyra matcherna. De har lurats in i Calgarys fälla liksom.
Ja, det har de. Och varit väldigt, väldigt odisciplinerade och tagit mycket dumma utvisningar. Och utmanövrerade, skulle jag säga.
Precis, och sen en sån som Bjäxa till exempel som är dyngirriterad här på Furklund som man säger.
Ja.
Furlander. Det är ganska stor skillnad i rutin på de spelarna. Så man tycker att Bjäckska ska vinna en sån duell till exempel.
Och Heimhus.
Ja, precis. Ja, många liksom tongivande spelare i Vancouver som har gjort bort sig lite. Och inte är sig själva riktigt.
Nej, det hörde man ju. Båda tvillingarna sa efter den här fjärde matchen när de fick stryk med 3-1 att man kunde höra på dem att de var besvikna på vissa medspelare. De sa att ja, vi spelar bra 5-5, men vi kan inte förvänta oss att vinna om vi tar så dumma utvisningar. Mm.
Och sen så tyckte jag, Sedin, någon av dem uttryckte sig också efter den här matchen att faktiskt att Calgary spelar också med en otrolig intensitet. De har en 110% inställning och har väldigt, liksom, flyger genom zonerna. Och det, när det blir den där trade, att man tradar chanser i spelet, liksom, då är det Calgary som går vinnare ur det spelet. Att Vancouver, dels har Calgary kommit under skinnet på dem, och dels så kan de inte hålla sin struktur riktigt när de tillåter sig hamna i den här Hawaii-hockeyn lite grann.
Nej, det slår ju gnistor om Calgary. Sen har det ju varit ett par matcher fruktansvärda världskrig också.
Ja.
I slutet av matcherna framförallt. De tycker genuint illa om varandra.
Ja, ja, de hatar varandra. Det är ju bara att slå fast. Och det, alltså, ja, Bob Hartley blev till och med bötfälld då för att han ska ha initierat det här enorma världskriget i Game 3. Game 2, tredje perioden där. När det var så här, Derek Engeland drog på sig 3 matchstraff i en och samma situation. Vilket ju är någon slags världsrekord också.
Ja. Så att, ja, men det är ju fortsatt väldigt många av de unga killarna som imponerar mig. Alltså Sam Bennett kommer in här och gör sina första matcher och är helt...
Lysande.
Ja, helt oförväntat, helt orädd.
Ja. Han som inte ens kunde göra en push-up eller vadå?
Ja, precis. Och här framtiden känns ju väldigt ljus för Calgary.
Ja.
Redan i den här serien. Jag tror att de vinner nu.
Ja.
Och sen kanske Anaheim blir en svår nöt att knäcka, men ett väldigt, väldigt spännande lag i framtiden.
Ja. Jag tycker att de är lite så här... dels vill jag ge jättemycket cred till Hartley. Han har ju verkligen... Alltså de har verkligen köpt hans stil. Han är ju bossen där liksom. Och han får dem ju verkligen med sig på sätt att spela. För det här, vi vet ju alla att det är en superaggressiv tränare liksom. Mm. Att det är precis så här han vill jobba liksom. Men att det är många i det här laget som inte är några hypade stjärnor. Kanske till och med ratar andra klubbar. Jag tänker sånt som Jonas Hille som har kommit hit efter att det liksom blivit lite bortföst i Anaheim till slut, och jag är otroligt bra nu i Calgary. Och jag tänker på, det är många spelare som började i AHL, alltså Furlan gjorde det, Marcus Granlund, brorsan där, Bennett som har kommit in från ingenstans, Wotherspoon som spelar i backupsidan där, Giordano är borta, Schlemko som har blivit wavad 2 gånger den här säsongen och nu spelar i Calgary. Det är liksom många som har blivit liksom, ja, men som liksom har, de har ändå på något sätt fått ihop ett jättebra kollektiv här av spelare som kanske inte är de allra mest som är vana vid den situationen i karriären. Att,
nej, det är ett fantastiskt kollektiv. Lagmaskin.
Mm. Mm. Ja.
Så är det.
Jag tror det, och vi är väl båda överens om att, ja, jag sa ju faktiskt 4-2 i matchen till Vancouver.
Mm. Inte jag sa 4-3.
Precis.
Men jag vänder och tror att Calgary vinner.
Ja. Det kan vara så att Vancouver skärper till sig och lyckas knipa en match i Rogers nu, men...
Ja, det kan det, men de vinner inte i Saddle Dome.
Nej, där Sea of Red nästan är lika imponerande som Winnipeg Whitehall.
Ja, det är Winnipeg, Calgary och Long Island som imponerar mest på den punkten.
Ja.
Och förstås Bell Center, men det tar vi så för givet att det måste till något alldeles extra där. För att vi ska...
Ja.
Jag ska säga att det var väldigt, väldigt högt här på Consol Energy. Det högsta jag har hört här under slutet av matchen i förrgår, faktiskt. Fick kolla för öronen.
Ja, jag läste något om bloggen där om att det var lite tinnitusvarning nästan.
Ja, du, Jonathan Ekelev, jag måste börja wrappa upp det här nu.
Ja.
Jag ska hinna med min dag, men du hade något om nummer 60.
61, precis. Du har ju en kille som du får följa på nära håll och gjort en fantastisk säsong. Det är Rick Nash.
Ja.
Åker runt med nummer 61.
Han har gjort en fantastisk grundserie, men jag har inte sett till honom under slutspelet. Nej. Som vanligt.
Nej, han har gjort något mål i alla fall.
Nej.
Var det inte det?
Nej, jag står på noll.
Ja, nej. Det, ja.
Man har inte gjort så många. Så att han har inte gjort något av dem. Det är Carl Hagelin man får räkna med i slutspel. Han är New York Rangers bästa målskytt de senaste tre slutspelen.
Ja, det är så.
Det är räknat.
Ja, det finns en annan bra 61 också. Så Rick Nash är liksom inte helt given att vinna den här kategorin faktiskt. Mark Stone har ju också nummer 61.
Ja. En av årets rookies.
Ja. Precis. Jag har för sig inte heller gjort några mål hittills.
Förra veckan glömde du det här. Vi fick inga nummer 60.
Ja, just det. Det kanske var bra för att nummer 60 var ju en katastrof siffra i det här sammanhanget. Du får välja mellan Marcus Granlund, Kevin Poulin och Christian Thomas.
Ja. Nej, men jag väljer Rick Nash den här veckan i alla fall. Bra. För sakens skull. Men nu ska vi ta och lyssna på den fina låten också.
Ja, ska vi kanske avsluta med det?
Ja, vi kan väl kommentera den efteråt.
Kommentera,
spela en kort kommentar efteråt.
Ja, precis. Vi kör nu då.
Ja.
Den kommer här.
What comes around goes around. 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 I take a lot of pride in that. People could probably criticize that I'm a little too honorable, I suppose. What comes around goes around. I've been a firm believer my whole life that what goes around comes around. If you're one of those guys that sucker someone when they're down, you go after somebody that doesn't deserve it or isn't the same category as you.
Förutom de här dumheterna ägnar jag det du är bra på, annars är din karriär slut.
What comes around goes around. What comes around goes around. What comes around goes around. What comes around goes around.
Ja, det är inte så nöjd med alltså.
nej, alltså mitt...
Det är ju ett gravt fel här. Du säger what comes around goes around. Det är ju tvärtom. What goes around comes around.
Vad var inte fel med min engelska i den här klippet alltså. Det var liksom någon slags summering av hur otroligt patetisk jag är, vilket jag inte själv insett alltså. Men jag ska försöka prata engelska.
Min roll är ju mycket begränsad här, men jag kommer in och sätter tonen.
Ja, det gör det faktiskt. Du liksom säger så här kan jag inte hålla på, då är jag slut.
Mm.
Så att, men det kanske var en vecka klocka där faktiskt. Så där dåligt visste jag inte att det var. Det här är alltså taget från avsnitt typ 48 någonstans där. Jag vet inte när det var. Men...
Han har grävt djupt, Victor. Men vi tackar för insatsen som vanligt.
Ja, precis. Catchy melodi återigen måste man säga.
Ja, men hörru du, min vän. Ja. Nu ska jag snabba på här i Pittsburgh. Ja. Så jag hinner med min dag.
Precis, jag förstår det. Du ska käka och det är introfest naturligtvis. Ja. Så, hela den processen med akryd in i arenan och hela skiten där.
Yes.
Ja, vi ser fram emot en fantastisk NHL-natt. Jag kan tänka mig att många av er som lyssnar på vet exakt hur det har gått också. Men det blir intressant oavsett att följa den här veckan som kommer.
Yes, nästa vecka har vi nya. Då har vi nog ett par serier att diskutera i nästa omgång.
Precis. Det kan vara Calgary Anaheim till exempel.
Ja.
För min del hoppas ju inte att det är Tampa eller Detroit Montreal vi sitter och diskuterar också. Det är inte helt omöjligt.
Det är inte helt omöjligt faktiskt.
Förstå.
Då kommer du att vara knäckt.
Då kommer jag vara fullständigt knäckt. Ja. Ja, men vi hörs allihopa. Ni får ha det fantastiskt.
Hej då!
Hej, hej!
Hallå!
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, punch, beat, so.
Hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym. för nu är det plats.
One, two, time, speed, so Hallo.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallo.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.